En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Han är extremt omtyckt i skidskyttevärlden. Så att det är en stor förlust för sporten att han lägger av.
I helgen kom chockbeskedet att Johannes Thingnes Bø avslutar karriären som skidskytt. Tårarna rann ner från norrmannens kinder när han gick ut med att det inte blir någon start i OS om cirka ett år. Varför lägger han av? Är han sportens största genom tiderna? Och hur stort glädjebesked är det här för Sverige? Linn Nordström har bevakat skidskytte i många år och är här för att rätta ut våra frågetecken. Jag heter Demir Lilja och det här är Sportbladet Daily. Alin, varför lägger han av?
Du börjar med den enkla frågan.
Pang på det, Betta.
Nej, men det, vi måste väl tro på det Johannes Thingnes Bø säger helt enkelt. Och under julen när han blev sjuk så började de här tankarna på att lägga av redan nu smyga sig på där när han låg i soffan och hade barnen och hans fru runt sig. Och jag tror helt enkelt att när de tankarna väl kommer tillräckligt långt in i hjärnverksamheten så är det svårt att stoppa dem. Och speciellt när han har haft funderingar på det innan och vet framförallt vilken satsning det är att gå mot ett OS, då tror jag att han känner att avslutningen på hemmaplan i Holmenkollen när världscupen tar slut i år, att det helt enkelt är det bästa valet för honom. Sen var det såklart inte ett lätt beslut, men ja, jag tror att det är en stor anledning. Han har berättat flera gånger hur mycket han sliter med att vara borta från sin familj. Och även ifall han har en av de mest lätttränade kropparna i skidskyttevärlden, så att han ska gå in till ett OS, då tror jag att han känner att han behöver göra en lika stor succé som han har gjort på senaste OS-et. Och det, ja, det vet han vad det kommer kräva, och han känner helt enkelt inte att det finns motivation och glädje kvar att göra den satsningen.
Men fanns det någon som helst antydan till att han skulle sluta nu?
Alltså den första tanken är ju nej, och det vill jag verkligen stå fast vid att det var ett chockbesked. Jag blev oerhört chockad, hela Norge blev oerhört chockade och skidskyttevärlden. Sen när det har sjunkit in lite och man går tillbaka och tänker hur han har pratat i intervjuerna och hur han har varit i mixade zonen efter tävlingarna den här säsongen, då börjar jag känna att ja men kanske att det har funnits signs, och att man tror aldrig riktigt heller på en sån stor idrottare när de säger att eller när de tvekar kring sin framtid, eller att de är alltid så hemlighetsfulla, och det är ett stort hemlighetsmakeri kring allting. Och sen har det ju varit så fastslaget att han ska fortsätta till OS. Men jag tänker att det här beteendet som han visade upp i Ruhpolding, alltså när det var distansloppet och han gjorde det sämsta loppet i hans karriär när han kom på en 85:e plats, och framförallt när han hade gjort sista skyttet och lät, jag tror det var fransmannen Emilien Jacquelin som han bara lät åka före honom, fast att det är JTB som står där med den gula västen, det är han som leder den totala världscupen, så bara åkte han runt och lallade sista varvet. Och det är så fruktansvärt otypiskt honom, och otypiskt en idrottare som fortfarande tycker att det är så jävla viktigt och kul att vinna. Så där började man tänka lite, vad är det som händer, och är det han fortfarande sjuk eller? Men då fick man ju svaret nu att det helt enkelt är ett motivationsproblem och att han har tagit det här beslutet.
Vad var han för sjuk? Du nämnde två gånger.
Under julen? Ja. Ja, men det var feber. Det var en stor del av eliten som var sjuka under jul. Och de brukar bli det för att de kör extremt hårt och extremt tajt in på julen. Och sen får kroppen slappna av och då blir man sjuk. Så Sebastian Samuelsson hade samma sak till exempel. Anna Magnusson och Jesper Nelin. Så att det är i sig inte så ovanligt, men ja, när han då låg där och visste att han hade framför sig de 1,5 åren som är fram till, eller ja, det är bara ett år till OS, så ja, då tror jag helt enkelt att de tankarna blev för starka.
Hans plan var egentligen att lägga av efter OS. Var det liksom något speciellt som hände i familjelivet som gör att han liksom inte avslutar efter OS istället? Eller är det bara att han låg där på soffan och kände, gud, det här är mycket mysigare och jag har inte motivation längre?
Nu är det ju bara spekulationer från min sida, men inför OS i Peking så hade Johannes en av sina, det går inte riktigt heller att säga, alltså, att det var en dålig säsongsledning, men det var en av de sämre som han har haft.
Mm.
Så att han avbröt världscupen då, åkte hem och bara tränade för OS. Åkte till OS, gjorde det helt fantastiskt där. Jag tror han tog 4 guld och 1 brons. Och sen avslutade han säsongen direkt efter OS. Så att jag tror att hela den här olympiska spelbakgrunden och att han vet vilken satsning man behöver göra inför den och hur mycket tid han behöver spendera borta från familjen, det tror jag spelar in. Sen kommer OS, går i Antols nästa år, och det är på hög höjd, vilket innebär att alla åkare behöver ligga på höghöjdsträning inför det här mästerskapet, och då kan han inte göra det på hemmaplan, utan då behöver du vara i Alperna och anpassa kroppen efter den syreupptagningen. Och ja, sen vet jag inte om hans barn börjar bli så gamla att de ska börja i skolan eller om det är något annat. Han är väldigt privat och det har han alltid varit, och det får man ju vara, och det sätter han stort pris på. Men jag tänker bara rent sportsligt, med den här bakgrunden kring förra OS, tror jag också kan spela in att han vet att det kommer inte bara vara en vanlig uppladdning när det är ett sånt mästerskapsår.
Om vi blickar tillbaka till Johannes karriär, liksom, hur överlägsen har han varit?
Extremt. Alltså under alla de åren som jag har jobbat med skidskytte så har han ju varit den absolut största stjärnan. Man vet att när han ställer upp på startlinjen så är det har liksom varit de övriga mot honom. Sen har han inte varit lika överlägsen den här säsongen, och nu får vi då förklaringen till det, att motivationen är då inte tillräckligt stor. Men han har ju varit en gigant. Han har vunnit så mycket och varit så överlägsen, och även ifall han har missat på vallen så har han varit så överlägsen i spåren, så han har alltid kunnat ta i fatte och alltid kunnat vinna på sin skidåkning. Han är otroligt lätttränad. Det har ju Sebastian och övriga världseliten alltså stört sig på, att han behöver träna så extremt lite för att vara så extremt bra. Och ja, nej, det har verkligen varit coolt att bevaka någon som har varit så extremt duktig på skidskytte.
Hur är han som person då, du som har träffat honom?
Ja, men han är vad ska man säga? Han har liksom en räv bakom örat som kommer fram ibland. Han är ju extremt mediatränad efter de här åren, utan att på det sättet vara rädd för att säga vad han tycker. Eller den här Sverige-Norge-duellen har han ju alltid spett på. Sen när han var yngre så var han ju, ja, men då var han lite mer divig. Då jag kommer ihåg han hade en extremt dyr klocka, för han är väldigt, väldigt klockintresserad. Och den åkte han med på tävlingar istället för att ha en pulsklocka. så det, sånt kan man ju uppskatta att någon gör då och då. Men otroligt trevlig, kommer alltid på intervjuer även ifall det har gått bra eller ifall det har gått dåligt, och vet liksom vad man är ute efter när man ställer frågor, och pratar gärna om sin kärlek till sin familj så fort det finns tillfälle. Och sen har han ju haft sin bror med sig hela tiden, Tarje. Och deras relation och deras band har varit väldigt, väldigt fint att se med. Nej, jag har verkligen bara bra saker att säga om honom. Och jag kommer sakna honom väldigt mycket i de mixade zonerna.
Du sa extremt mediatränad. Är inte det lite synonymt med att han är tråkig?
Nej, men det var ju det jag ville tillägga sen. Att även ifall man är mediatränare så vet han vad journalister vill ha när de frågar honom. Så att svaren är också alltid ärliga. Så har han gjort en dålig tävling så är det ingen bortförklaring. Utan då är det så här, det var icke bra idag. Alltså, det var något av det sväraste jag varit med om. Så att han, okay. Han står inte och ställer icke-svar. Utan han svarar, men ja, han skulle inte säga för mycket och sen ångra sig som en yngre skidskytt skulle kunna göra.
Du, Lind, det kanske är svårt för dig att svara på rak arm, men hur mycket har han vunnit?
Ja, men ska jag läsa upp här för dig?
Jättegärna.
Okej, men om vi börjar med OS då.
Ja.
Då har han alltså 5 OS-guld, 2 silver, 1 brons. VM har, han har 20 VM-guld.
Nej, det är helt...
13 silver, 5 brons i VM. Han har vunnit världscupen 88 gånger. Individuellt, 105 segrar totalt, 29 andra platser, 26 tredje platser. Och sen har han då alltså vunnit den totala världscupen 5 gånger.
Mm,
varsågod.
Ja, men det är han sportens största då någonsin?
Det är ju jättesvår fråga, för vi har ju Ole Einar Björndalen, en annan norrman. Han tangerade ju hans... VM-skörd senaste VM:et i Nove Mesto, och han har färre individuella världscupsegrar, men det är ju några tävlingar kvar.
Fanns det inte någon fransman också som var jätteduktig för några år sedan? Foucault?
Jo, absolut. Och det, alltså, det finns, alltså, jag tänkte om man skulle jämföra det med Magdalena Forsberg, men allt, det blir så dumt att jämföra, och det är en annan tid, och de hade lite andra upplägg på världscupen då, och hur man räknade poäng, och då kunde du stryka några av de sämre tävlingarna. Nu måste alla tävlingar räknas med. Jag tror att om det systemet inte hade varit nu, så tror jag inte han hade kört de första tävlingarna i Oberhof efter att han hade varit sjuk, men nu måste alla tävlingar räknas med. Men han är ju absolut en av de största som någonsin har funnits i skidskyttevärlden. Och han har extremt mycket följare på Instagram. Han är extremt omtyckt i skidskyttevärlden. Så att, det är en stor förlust för sporten att han lägger av.
Han mådde ju uppenbarligen, eller han var ju uppenbarligen känslosam när han gav beskedet att han ska sluta. Det kom ju några tårar där nere för kinderna. Hur var stämningen när beskedet gavs?
Det var ju en stor chock för alla då, förutom hans bror och hans fru som visste om det, och han hade samlat landslaget, den norska, på morgonen och berättat, och det var ju ingen av de andra utövarna som hade detta på känn, eftersom att det är ett OS nästa år. Så att det var, alltså, skidskyttefamiljen är extremt tajt, och när då den största just nu ska avsluta sin karriär, det är klart att att det blev som att folk stannade upp och tänkte, är det på riktigt? Och sen när man då ser när han sitter där och han inleder hela det här talet som han skrivit ner på sin mobil, alltså dedikerade till sin bror då, Tarje, som han har varit med i landslaget med sedan 2012, och vilken förebild han har varit för honom, hur viktig han har varit, och då kommer tårarna direkt. Och Johannes Tingnesbø är inte en idrottsutövare som jag har sett gråta tidigare. Han har säkert gjort det när han tog sina första mästerskapsmedaljer, men jag har inte sett honom uttrycka känslor på det sättet. Så att det var uppenbarligen väldigt, väldigt tufft för honom, och konstigt vore ju annars. Men det är sorgligt, och det är kul att det är både ett VM kvar och världscupshelger kvar innan det är slut på riktigt.
Nu slänger han ut sin bror ensam bland vargarna. Är det här ett glädjebesked för de svenska åkarna?
Ja, men det ska vi ju inte hymla med på något sätt, utan så är det ju. Alltså, han har ju vunnit den totala världscupen som sagt 5 gånger de 2 senaste säsongerna, och det är klart att det öppnar upp för övriga att göra ett försök att ta över den här första platsen. Och det är bara så att Sebastian och Ponsiluoma, som kanske är närmst, de får se detta som en som en riktig morot att ta det där sista steget. Sen är det många som kommer försöka, och det kommer vara mycket tajtare än vad det har varit innan. Det är redan tajtare i år än vad det har varit tidigare, som att Johannes inte har varit lika överlägsen. Men det är klart att det är ett glädjebesked när någon som har lagt beslag på både OS-guld och nästan alla VM-guld de senaste åren väljer att avsluta sin karriär.
Det kanske får bli rubriken på det här avsnittet. Norska tårar, svenskt glädjebesked.
Absolut, ja, absolut. Du... Alltså, vi ska inte kasta den här Sverige-Norge-duellen i någon skugga, utan så är det ju verkligen. Sen är fransmännen med otroligt duktiga, det är det som är skidskytte. Det finns flera nationer som kommer ge sig in i den här leken.
Innan jag släpper vidare på nya äventyr, kan någon fylla det här tomrummet efter Johannes Tingnesbø?
Svårt, alltså det krävs ju många, många år för att bygga upp någonting så som han har gjort, när man klarar av pressen att vara så överlägsen så många säsonger. Mm. Men det är klart att det finns alternativ. Hans landsman Sturla Holm Lägreid, som ligger två i den totala världskuppen nu, har en otrolig kapacitet i sig. Sen ska du också ha karisma och kunna ta hela den här mediebiten, och det kan han också göra. Och Sebastian Samuelsson skulle också kunna göra det om allt fungera för honom och han får vara skadefri och inte dras med några sjukdomar. Martin Ponslom också, det och fransmännen. Det finns skidskyttar som kan göra det, och det ska bli väldigt spännande att se vem som kommer ta det steget.
Det ska ju verkligen bli. Det är alltså Linn Nordström som har bevakat skidskytte och Johannes Tingnesbø i många, många år. Linn, tack så hemskt mycket för att du var med här i Sportbladet Daily.
Tack.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.